Det här är novellen i P1 och vi ska höra Bärfisen, en nyskriven berättelse av Daniel Boyacioglu. Läser gör Pablo Leiva Wenger.
Den här historien känner igen sig vart den än kommer. Vart den än kommer är den säker på att den har varit där förut. Den kan därför göras väldigt kort. Man kan bara säga så här. Det var en gång en kille som var som de flesta andra killar, tills han inte längre var det. Den går att göra ännu kortare, så här. Det var en gång en kille, tills han inte längre var. Den går faktiskt att göra ännu kortare än så. Det var en gång en kille. I den här historien förekommer ett hemland. I hemlandet är läsken neongrön. Där betraktas frystorkat snabbkaffe som finare än hemlandets. Det finmalda kaffet med kardemumma. I hemlandet säljs världens första glass och världens godaste zatar invid en avrättningsplats. Hemlandet passar i det avseendet väldigt bra in i den här historien. Allt är som vanligt och tvärtom. I den här historien förekommer ett hemland som aldrig varit ett hem för någon i det. Den här historien möter framtiden i en baklänges gång. Killen i den här historien har en morbror som köpt en kamera och ber honom filma. Morbroden går före, pekar och säger, filma här. Och sen säger han, filma här. Och sen säger han, filma här. Killen i den här historien filmar varje gång morbroden säger till. Det blir en film om en man som går omkring och säger, filma här, filma här. Morbroden heter Bannibal och kallas Hanny. Den här historien vaknar varje dag med en hel skogsbrand i sitt bröst. Den har ingen väckarklocka, men den har en mörkläggningsgardin som lämnar en liten glugg mot världen. Och genom den en strimma ljus. Killen i den här historien brukade tvätta sitt ansikte i skogsbranden. Han brukade linda den runt sin kropp som en romersk toga. Det är alltid lätt att vara efterklok. Den här historien heter Bärfisen. Och det har med skogsbranden att göra. Men inte på det sätt som man kan tro. För att bärfisen lever i skogen och historien handlar om en brand. Och inte heller därför att killen i den här historien har bärfisen som smeknamn. För det har han inte. Det andra historier inte gör plats för finns kvar att skildra en annan gång. Liksom en sevärdhet man inte hann uppleva står kvar till nästa resa. Så är det inte i den här historien. Det som inte uttalas i den blir till ett berg. Berget är väldigt och allt annat omkring det framstår som flytande. Men berget rangordnar inte lögnerna. På det sättet är det verkligen en historia det här. En gång sa killen i den här historien att han skulle åka till Norge. Det var en dag som alla andra och han sa det apropå ingenting. Jag har släkt som bor där, sa han och fortsatte med förställd röst. I Oslo, kämpedejligt. Han stod med grabbarna. Det var Gabi, Fadi, Filip och Mommo. Alla skrattade utom Mommo. Du driver, sa han. Ofta du ska dit. Mommo var sällan kul att berätta historier för. Vad man än berättade för Mommo, sa han. Ofta. Så killen i den här historien reagerade inte. Han sa bara att han redan varit där en gång. Han berättade att man i Norge brukar gå i berg. Att också svartskallarna gör det. Att hans släktingar var värsta svennarna. Han sa att Norge var annorlunda för svartskallar. När man landar på flygplatsen så har svartskallar och norrmän samma jobb. Ofta de har det, sa Momo. Men då reagerade de andra. Han har ju varit där, säger han ju. En annan historia än denna hade börjat med kolonialismen. Men den här historien är kort, hur lång vi än gör den. En annan historia än denna hade utmanat orättvisorna i världen, som om någonting stod på spel. Vi hade kunnat förvänta oss ett mycket rafflande slut efter en oväntad händelseutveckling i en annan historia än denna. Föräldrarna till killen i den här historien har gjort en mycket lång resa. Hade vi bara sluppit hans alldeles för tidiga död hade deras mycket långa resa varit spännande att följa. Den här historien börjar i liv och slutar i död, och är i den meningen som många andra. Men eftersom vi sörjer döden så olika i den här historien saknar vi en gemensam utgångspunkt. Det är ingenting som den här historien kan ändra på. Så flätas livet och våldet och den alldeles för tidiga döden ihop till en osannolikt tjock fläta, omöjlig att nå runt. Eftersom döden, förutom tidig, också är återkommande, hinner historien aldrig laddas ur. Tvärtom frigör varje död mera våld och mera död. Så fick flätan sin tjocklek. Och så kom historien att välja bort föräldrarnas resa, då den skulle ladda historien ytterligare. Dessutom är slutdestinationen känd och stavas död. I annat fall hade historien skildrat resan. Den hade handlat om långtradare och bergspass, om stormiga hav och gummibåtar, om människosmugglare och funktionsodugliga flytvästar. I en annan historia än denna hade det funnits en hel del att säga om flytvästarna. Någon satte på sig sin med stor entusiasm, en annan var skeptisk och en tredje manade på. Senare håller någon på att drunkna när någon sträcker sig efter denne. En tredje sträcker händerna mot skyn. Barnen föds i det nya landet och deras ärvda trauma skildras genom en ljus collegetröja alla syskonen får bära. Tröjan håller sig fin genom alla åren. Bara muddväven avslöjar den i en annan historia än denna. Om den sista sålda möbeln och om morföräldrarna som blev kvar, och den sista bussbiljetten på det egna språket och den första av många bussbiljetter på det nya. Om det hade engagerat oss i killens död hade den här historien skildrat det. Men killens död följs snart av en annan killes död som följs av en annan killes död. Det kallas tomgångskörning och den leder ingenstans. Den här historien kallas kort men i evig, och kallas evig men i ny. Den pågår på två ställen, i de innersta och tystaste rum och utanför sig självt. Men den känner igen sig vart den än kommer. Vart den än kommer är den säker på att den har varit där förut. Den säger alltid både för mycket och för lite. Den fortsätter tala när den tystnat, och när den talar saknar den ord. När vi i andra historier tränger djupare in kommer vi i den här historien längre ifrån. Vi färdas framåt som i andra historier, men det vi färdas mot blir otydligare ju närmare vi kommer. Fågel, fisk eller mitt emellan, frågar vi. Men om fågeln inte är en fågel utan en ängel, och fisken är ett havsmonster som slukar barn, vad ska då någonsin kunna vara mitt emellan? Kallt eller varmt, frågar vi. Kallt, ropas det när vi kommer nära, eftersom det vi kommer nära är kallt, eftersom det vi söker är dött. Den här historien vill protestera mot att avgörande delar av den utelämnats. Men den oroar sig för att vi i sådana fall bara hade kommit ihåg protesten. Den har ingen enda inledning och inget enda slut. Varje gång någon dör i den här historien letar vårt havsmonster efter nya barn. Vad ska vi kalla det? Och vad ska vi kalla dem? En annan historia hade skildrat det svarta hål av sorg i systerns stora hjärta som killen lämnat efter sig. Men gör den här historien det, så upphör den. Då blir den istället en historia om systerns stora hjärta. Och sådana historier finns det gott om. Vi har ingen att fråga i den här historien. Killen i den kanske ville bli arkitekt. Han kan ha sagt något om det då han satt med sin syster och kollade på ett tv-program i vilket några barn byggde pepparkakshus. Det är det som är grejen. Om den här historien berättar att killen i den steker pannkakor åt sin syster, berättar den bara att hans syster gillar pannkakor. Hans syster heter Nadja och kallas Nado. Killen i den här historien gillar inte mikrovågsugnar. Han har inget emot själva ugnarna, men han gillar inte att värma maten i dem. Maten blir äcklig av det, säger han. Med två undantag. När man värmer ris eller tina bröd. Annars värmer killen i den här historien alltid maten på plattan. När Nadja var liten kunde han också värma hennes välling i mikron. Men det är också det sista undantaget. I en tidigare del av den här historien har vår kille just köpt en ny mikrovågsugn åt sin mamma. Den äldre slutade fungera. Den äldre var mer användarvänlig. Den hade två rattar, en för tiden och en för värmen. Men den la av en dag. Då fixade vår kille en ny. Han valde den dyrare modellen, men det skulle han inte ha gjort. Den dyrare modellen har bara ändrat. Tar man ut maten i förtid och stänger luckan, fortsätter den gå. Och det är dåligt för mikron. Den är enkel att nollställa, men hans mamma är van vid den gamla. Hon ropar efter honom och han visar så tålmodigt. Hon ropar efter honom igen och han visar igen. När hon ropat på honom för 17:e gången tappar han tålamodet och börjar prata om en datakurs. Han snarare skriker ut orden. Du har mycket av livet kvar, skriker han. Du har uppfostrat 4 barn själv, fortsätter han. Du har bytt land och du har bytt språk. Kan du inte byta mikro? Du ska lära dig den här mikron och sen ska jag skicka dig på en datakurs. Då börjar hans mamma skratta, men han fortsätter i samma ton. Ja, vad tror du? Du ska få en iPad och en iPhone också. Och sen ska du skaffa Instagram och hålla kontakt med alla dina barndomskompisar. Hans mamma förstår att det här inte handlar om mikron och hennes skratt klingar av. Hans mamma heter Aida. I en ännu tidigare del av den här historien jobbade killen under ett sommarlov på ICA Maxi. Då hade alla i regel med sig matlåda. Då fick han finna sig i att värma maten i mikron eftersom det inte fanns någon spis. Han la först över maten på en tallrik. Sen värmde han maten på medelhög värme i 3 minuter. Sen rörde han om i maten och lät den gå igen på medelhög värme i ytterligare 1 minut. Sen höjde han till högsta värmen i 45 sekunder. Då blev maten lagom och jämnt varm, sa han. Inte brännhet på toppen och kall i mitten. Problemet var att det bara fanns 2 mikrovågsugnar. Alla kollegorna värmde maten i exakt 2 minuter på högsta värmen. De prioriterade rasten och suckade om de hamnade bakom honom i kön. De åt direkt ur lådorna som om det vore en tävling om vem som blev klar först. En gång löste killen i den här historien en ganska knivig situation med att inte säga något alls. Ingen annan hade kommit på det och det hade nog inte funkat för någon annan. Det enda han sa var att det inte fanns så mycket att säga. Det finns inte så mycket att säga, sa han. Och alla köpte det. Hur lilla syster Nadja vill ha sina pannkakor, det vet killen i den här historien allt om. När han vänder på dem och medan den andra sidan gräddas, brer han dem med smör som snart börjar smälta. Sen strör han socker över smöret och rullar pannkakorna i täta rullar. Han skivar pannkakorna i lika stora bitar. 2 pannkakor är lagom många, Ibland äter Nadja tre. Nadja är så duktig på att äta över tallriken. Smöret rinner längs hennes fingrar, men inte en droppe landar utanför tallriken. Nadja är så duktig på att torka sig om händerna och munnen och tacka för maten när hon är klar. Hushållspappret har hennes bror ställt fram. Nadja är 7 år och mycket duktig på att rita. Hon har ett sånt tålamod att killen i den här historien undrar vart det kommer ifrån. Hon kan sitta länge med samma teckning. Man ser på tungan vad hon tecknar. Är det takpannor eller ögonfransar rör den sig på ett sätt. Färglägger hon gräsmattor eller klänningar rör den sig på ett annat, innanför munnen. Det brukar killen i den här historien roa sig med. Att utifrån tungan gissa vilken del av teckningen hon håller på med. Han reser sig halvt ifrån soffan och kollar på teckningen för att se om han gissat rätt. Då tittar hon upp och de ler mot varann. Han har inget tålamod utom med henne. Han har inte ens en snygg namnteckning. Nadjas bilder har en sån detaljrikedom. I den här historien förekommer en Zippo i krom. Det är killens tändare. Alla vet att det är hans. I den här historien har ingen annan en tändare som de bryr sig om på det sättet. Långt innan tändare var en grej skaffade killen i den här historien en Zippo. Innan klockor var en grej. Innan klackringar var en grej. Man skulle kunna tänka att man skaffar sig en klocka innan man skaffar sig en tändare i krom. Om inte en klocka, en klackring. Och man skulle kunna tänka att tändaren i det fall den förekommer försvinner i ett kortspel. Killen i den här historien kan själv tända åt andra om de ber om det. Han är inte snål med gasen eller så. Men ingen annan får hålla i tändaren. En gång kom den bort. Hans kompisar skulle bara skoja med honom och det var Tim som kom på det. Killen hade somnat på bussen och de rotade fram tändaren ur hans jackficka. När de väckte honom visste ingen vart tändaren var. Sen visste de det. Och sen var det ingen som skojade med tändaren igen. Alla killar i den här historien har något i handen som de leker med. En tändare kan vara en sån grej. Ett tag var butterflies en grej. Men det funkade inte längre med alla visitationer. I den här historien går det att visa med fingrarna hur mycket ett liv är värt. Det går att kisa med ögonen och visa med tumme och pekfinger. I den här historien kan man blunda med ena ögat och ha tummen och pekfingret en halv centimeter ifrån varandra och säga så här mycket var hans liv värt. Och alla skulle veta precis vad man menar. Om man i den här historien, helt utan förvarning, skulle blunda med ena ögat och ha tummen och pekfingret en halv centimeter ifrån varandra och säga så här mycket var livet värt, skulle alla veta exakt vem man pratar om. Om man i den här historien, också utan att säga något, skulle blunda med ena ögat och ha tummen och pekfingret en halv centimeter ifrån varandra, nicka allvarligt och hålla kvar handen, skulle väldigt många veta vad man menar. Att skillnaden mellan liv och död är väldigt liten. Pusselbitarna i den här historien ser på avstånd ut som små prickar. På nära håll öppnar de upp sig i svarta slukhål. I en annan historia rör vi oss framåt och mellan hållpunkter, men inte mellan slukhål. Slukhålen kan inte hjälpa vad de gör med en berättelse. De mäter upp den och lämnar ingenting kvar. Inte ens berättelsen om sig själva. När det inte finns något mer i berättelsen att sluka, slukar slukhålen slukhålen. Hur som helst förekommer det i den här historien en bild. Ett fotografi på killen. Han ler och är jordig. Man skulle kunna uppfatta honom som blodig, men bara om man inte känt honom eller någon annan kille som liknar vår. Vi andra påminns om hans leende och blir glada innan sorgen kommer över oss. Han som tog bilden heter Liban. Under en ganska kort period tog Liban bilder på sina kompisar och på sin närmiljö. Liban hade sedan tidigare valt en annorlunda väg. Han hade deltagit i och vunnit en poesitävling som blivit mycket populär i Libans område. Alla hans kompisar hade kommit och hejat på. Killen i den här historien var också där. Men då rörde han sig med de andra kompisarna längst bak i salen och fastnade inte på någon bild. Liban hade fortsatt skriva poesi efter tävlingen tills dikterna slutade komma. Det var då Liban började fotografera. Han tänkte att han kunde bli fotograf istället. Han startade ett nytt Instagram-konto bara för bilderna han tog. Det som var mest utmärkande med Libans bilder var att det var Liban som tog dem. Att han fått för sig att han kunde bli fotograf. Libans förebilder fanns annars i England och i Kanada. I Sverige körde sådana som han taxi. Men en sak ledde till en annan, som det heter. Och en kamera finns i varje telefon. Liban slutade helt enkelt att skriva dikter och började fotografera. Och innan han också slutade att fotografera fastnade alltså killen i den här historien på bild. Blixten var inte påslagen. Det hade en kollega på ungdomsgården där Liban jobbade sagt blev finare. Det är egentligen mycket enkelt att räkna ut att killen i den här historien på den bild som Liban tagit är jordig och inte blodig. Annars skulle varken killen i den här historien ställt upp på bild eller Liban fått för sig att fota. Bilden hade blivit så mörk att Liban aldrig la upp den. Även den som lever mitt i detta våld överraskas av döden. Liban visste inte att han hade tagit det som kom att bli den sista bilden på sin vän. Den som dör, dör. Den som överlever får hantera döden. Man behövde en bild att förstora till begravningen. Det var då Liban gick igenom de bilder han tagit och hittade denna bild. Men den gick inte att använda.
Du har hört Bärfisen, en specialskriven novell av Daniel Boyacioglu. Läste gjorde Pablo Leiva Wenger. Fler berättelser i appen Sveriges Radio. Sök på novellen.